Hörrni, får man säga så? Det kanske låter lite illa. Men jag tänkte vi skulle läsa Bibeln tillsammans. Och vi ska läsa två bibelsammanhang. Och vi ska läsa först en liknelse från Lukas evangelis 18 kapitel. Lukas evangelis 18 kapitel. Det står så här från vers 1. Och det är Jesus som säger det här då. Lukas 18:1. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sade: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är så ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars så pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Och från Jakobsbrevets 5 kapitel. Jakob 5. Jakob 5 i vers från vers 10. Ta profeterna som talar i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har ju hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Amen. Tack kära himmelske fader att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan, Herre. Tack för att du ska låta dig bära den frukt som du har ämnat dig göra och att du ska levandegöra det med din heliga ande. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Som troende så kan man ju ibland frestas att vilja ge upp och kasta in handduken när man hamnar i prövningar och kanske när man befinner sig mitt uppe i prövningar. Den här änkan som vi läser om här i det första bibelsammanhanget från Lukas evangeliet, hon hade ett stort behov. Och hon gav sig inte, utan hon låg på den här domaren i ett och tjatade på honom. Och hon gav inte upp för att hon skulle kunna få ut sin rätt, där hon hade rätt till att få ut. Och till slut så resignerade domaren och han gav upp och han lät henne få ut sin rätt. Och Jobb, som vi läste också om inledningen här, han är väl kanske en av de personer, när vi läser Bibeln, naturligtvis förutom Herren då själv, men som kanske har prövats mer än någon annan människa. Alltså han förlorade precis allt. som han hade kärt. Och han genomgick svåra prövningar, oövermänskliga prövningar. I det som han tappade och det som han genomlevde. Men i slutändan så tog Gud hand om honom. Gud var med honom i allt det svåra. Han lämnade honom aldrig. Och även om han lät honom på något sätt genomgå det här svåra, så var Gud ändå där. Och i slutändan så på något sätt så kompenserade han Jobb. Och för både änkan och Jobb så handlade det om att stå stadiga i sin tro och i sin förvissning om att Herren var med och att de skulle få ut det som de hade rätt till. De stod stadiga i sin tro och de höll ut. Och det var det som den här predikan idag ska handla om. Vi lever ju i ett samhälle där det handlar ganska mycket om snabba klipp. Man ska få snabba resultat, och får man inte de här resultaten som man vill ha, så är på något sätt så är det ingenting värt. Man ger inte saker och ting tid, utan man vill se snabba resultat och det snabba klipp som gäller. Men tittar vi på Bibeln och läser om de människor som Bibeln på något sätt berättar om, så ser vi, och olika situationer, så ser vi att det handlar inte alltid om snabba klipp, utan det handlade om kan vara svårigheter, och det tog långa perioder innan saker och ting ordnade upp sig. Det finns ju många exempel som man skulle kunna ge, och jag tänker till exempel på Israels folk som fick tillbringa 70 år i fångenskap i Babel och vänta på befrielsen. Jag tänker på Israels folk när de vandrade genom öknen. De blev befriade från fara och Egypten, men de fick vandra i öknen i 30 år innan de till slut kunde komma in i Kanaans land och få det land som Gud hade utlovat åt dem. Jag tänker på, nu är det kortare tidsperioder, men det handlar ändå om tålamod och uthållighet och tro och förtröstan på Gud. Att han ger och att han ger det som han har lovat, så att säga. Jag tänker på judafolkets vandring runt Jerikos murar. Där de skulle vandra 7 varv runt Jerikos mur för att det skulle bli det resultat som Gud hade lovat dem. Och man kan ju tänka, det var ju en stor stad och de vandrade. Och Jerikos befolkning, inte hela naturligtvis, va? Men man kan tänka sig att murarna var helt fyllda av människor som stod där uppe och hånade judafolket när de gick förbi. Och hånade dem och kanske kastade saker mot dem och så. Men folket oförtröttligt vandrade kring Jerikos mur, och efter 7 varv så fick de, då hade de fått blivit tillsagda att de skulle blåsa sina trumpeter då, och så plötsligt så faller murarna. Det krävdes tålamod, det krävdes uthållighet och det krävdes tro och förtröstan på Herren. Jag tänker på Naman, den spetälske Naman som kommer oss till del genom Gamla testamentets texter, där han hade i princip, kan tänka mig, prövat det allt för att kunna få uppleva tillfrisknande, men ingenting hjälpte. Och så blir han då tillsagd att han ska gå ner och doppa sig i Jordan 7 gånger. Fanns ingen logik i det som sades. Men så han gav upp. Han sa, nej, men det här, jag har inte kommit hit för att gå ner och doppa mig. Jag vill uppleva ett tillfrisknande. Men så att han höll på att ge upp. Och han gick hem. Han for hem. Men så blev han då tillsagd. Ja, men hade profeten sagt till dig att du skulle göra någonting svårt så hade du gjort det. Nu sa han ju bara till att du skulle doppa dig i Jordan 7 gånger. Varför gjorde du inte det? Okej då, så han får tillbaka. Och doppade sig i Jordan 7 gånger. Han lydde profetrösten och fick också uppleva hur han blev frisk i det ögonblicket. Det krävdes tro, lydnad och uthållighet för att Guds ingripande skulle ske i hans liv. Jag tänker på Jakob också i Gamla testamentet, som blir kär och förälskad i Rakel. Men får bli tillsagd att han måste tjäna i 7 år hos Laban för att få Rakel. Tänk dig vilket tålamod. Jag höll ut 1 år för att få min Karin. Hade svärfar sagt, ja hörru du får nog se till att hjälpa till hemma här och klippa gräs åt mig och skotta snö och allt vad det nu innebär här. I 7 år sedan så kan vi börja diskutera. Ja, men då vet jag inte hur jag hade fixat det. Det hade jag säkert inte gjort. Men älskar man någon så är man beredd att gå det där extra varvet. Då är man beredd att göra det där extra året tjänst. Han fick göra tjänst hos Laban i 7 år för att kunna få Rakel. Och när de där 7 åren hade gått så vart han lycklig och glad. För nu ska han äntligen få gifta sig med Rakel. Nej, men då lurar de honom och ger honom hennes syster istället. Han märker inte ens av det. Ja. Mycket intressant berättelse. Kan ni läsa varför han inte märkte utav det. Jag ska inte gå in på några detaljer. Men då säger Laban igen, ja men okej, du får väl gifta dig med henne då när liksom går upp för Jakob vad som hade hänt. Du får väl gifta dig med henne då, med Rakel då, men då vill jag att du tjänar mig ytterligare 7 år först. Så han gick in i äktenskapet då med Rakel, men han fick ändå tjäna ytterligare 7 år hos Laban för henne. Kan tänka er vilken uthållighet. Vilket tålamod, men också vilken kärlek. För kärleken, den får oss människor att gå den där extra milen. Den får oss att tjäna det där extra året. Att hålla ut, stå stadigt och tro och lita på Gud. För det är kärleken till vår Herre som på något sätt tvingar oss att göra just detta. Och tittar vi på vad Bibeln säger just om det här med tålamod och uthållighet och när det gäller att få det här som Gud har lovat oss, så ser vi att just uthållighet är en viktig ingrediens i det kristna livet. Det är så lätt att kasta in handduken när man stöter på problem eller när man inte får det som man vill ha, det man ber om. Man tycker liksom bönesvaret dröjer och så kanske man tänker, nej men det blir aldrig någonting av det här. Vi ska gå till Kolosserbrevets 4:e kapitel. Kolosserbrevets 4:e kapitel. Kolosserbrevets 4:e kapitel. Mm. Ja, jag tror att det är det jag håller på med nu. Kolosserbrevets 4:e kapitel. Så länge ni prasslar, då vet jag att ni letar i Bibeln. Men då är det viktigt att ni inte sitter och prasslar med Mats. Att ni får inte sitta och prassla med era 1000 lappar då, för då blir jag lite. Nu verkar det tyst. Det är bara en kort vers det här. Det står så här från Kolosserbrevets 4:e kapitel, vers 2. Var uthålliga i bönen. Jaha, de här är inte riktigt klara än. Nu blir det tyst där. Ja, vi hoppas att det. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Uthållighet behövs för att du och jag ska kunna få det Gud vill ge oss när vi ber till honom. Att vi inte ger upp, precis som då änkan här i liknelsen tidigare som vi läste. Så behövs det uthållighet. Det behövs att vi på något sätt kommer gång på gång inför Gud med våra böneämnen. Nu skulle man kunna tänka sig här att har man bett en gång så räcker väl det. Ja, det kan man ju tycka. För har man bett till Gud en gång så borde väl han ge bönesvar direkt, så att säga. Det behövs väl inte mer. Han vet väl vad vi behöver. Låt mig bara påminna er om vad vi läste här i inledning. Och ni behöver inte gå tillbaka dit, utan jag bara citerar. Vi läste här i Lukas 18:7 tidigare. När Jesus då säger, efter att han har liksom berättat den här liknelsen då. Så säger han då så här. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Så vi ser att det finns en slags, jag kommer inte på orden, men det är alltså inte oviktigt att vi inte ger upp, utan att vi kommer till Gud och ber till honom. Och här till och med talas det om både dag och natt. Så vi ska alltså fortsätta att be och be tills vi får bönesvaret. Vi har varje dag. Så ber vi till exempel för en kompis till mig som jag har, nästa år jag har känt honom i 40 år. Varje dag ber vi till frälsning för honom. Att han ska bli frälst. Och för ett par år sedan så blev hans fru en kristen. Så vi tror att bönesvaret är på väg. Och han tar sitt ansvar, så han tar med henne till olika kyrkor i Stockholm, därför att hon kommer ursprungligen från ett annat land. Så tar han med henne till kyrkorna för att hon ska få gå och få då vara med och lyssna. Vara med i gudstjänster och lyssna till predikan och allt vad det innebär. Och vi fortsätter att be för dem båda. Vi ber. Och vi har väntat 40 år på det bönesvaret. Men vi måste fortsätta att be. Vi får inte ge upp. Vi ska vara uthålliga i bönen. Vi får inte kasta in handduken. Gud, han har sin tid med människor. Och det är huvudsaken att bönesvaret kommer. Och sen när det kommer, det får vi lämna över till Herren. Därför att Herren har ändå allt under kontroll. Han har andra tidsperspektiv än vad du och jag har. Vi ser i ett kortare perspektiv. Men Gud, han har ett övergripande perspektiv. En helt annan helhetssyn än vad du och jag har. Vi ska gå till Hebreerbrevets 10:e kapitel. Så ser vi att det här med uthållighet är någonting viktigt för den troende människan. Och det här tangerar ju naturligtvis det som vi alldeles nyss har läst. Hebreerbrevets 10:e kapitel. Men det på något sätt ändå blir en tydligare definition, tycker jag. Och det på något sätt tydliggör det här med vikten av att vi inte ger upp, utan att vi är uthålliga. Hebreerbrevet 10. Ifrån vers 36. Ja, jag vågar att läsa här nu. Och så börjar det också med det här. Det är en slags Tydlighet, det börjar till och med att säga uthållighet. Och så kommer då själva förklaringen, eller vad man ska säga, utläggningen av det hela. Han säger så här då, Hebreerbrevets författare: uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han ska inte dröja. Att få vara en troende, att få tjäna Gud, att få gå i förberedda gärningar, att få bli till välsignelse, som jag förstår alla troende människor önskar. Förhoppningsvis är det så. Så behöver man uthållighet. För det är så lätt att man ger upp och inte orkar. Man behöver uthållighet. Därför att vi befinner oss i ett sammanhang som troende, där Gud vill att vi ska göra Guds vilja. Men samtidigt så finns det också ett motstånd ifrån den andra sidan, som vill hindra oss från att göra Guds vilja. Och då lägger han på liksom all tänkbar motvind som han kan, eller ställer alla typer av problem framför oss, eller placerar oss i uppförsbackar för att vi ska ge upp och kasta in handduken. Både när det gäller Guds vilja och när det gäller att tjäna honom, men också kanske när det gäller överhuvudtaget tron på Gud. För det talas ju om sådden som hamnar på olika ställen. Såningsmannen som går ut och sår, och så hamnar sådden på olika ställen. Och just prövningar och svårigheter är, om jag inte missminner mig, stenarna, berghällen, som gör att man kan ge upp och att det inte bär den frukt som det är tänkt. Men genom uthållighet så kan vi få göra Guds vilja och tjäna honom på det sätt som han har tänkt. Och också, som vi läste här, så kan vi få det som han har lovat oss. För han har någonting i beredskap för både dig och mig som troende. Han vill någonting. Han har ett löfte. Och han har någonting för Guds församling. Han har lovat Guds församling någonting. Han har lovat att vara med Guds församling. Han har lovat att vara i dess mitt. Han har lovat att utrusta församlingsmedlemmarna. Han har lovat väckelse, skulle jag vilja säga. Jag tror på det. För Gud vill att alla människor ska bli räddade. Så det ligger alltså i hans intresse. Mer i hans intresse än vad det gör i vårt intresse. Därför han älskar varje enskild människa. De som inte du och jag vet om. Och de som vi tycker inte är värda Guds kärlek, kanske ibland, kan man tycka. Så vill han att alla människor ska bli frälsta. Därför att han älskar varje människa villkorslöst. Och Gud, han vill uppfylla sina löften till dig och mig och till sin församling. Han vill det. För annars så, på något sätt, så säger han emot sig själv. Gud kan aldrig kompromissa med sitt eget ord eller med sina löften, utan han står för det han har sagt en gång, och det kan vi lita på. Och är vi uthålliga, litar vi på Herren och tror på honom, så finns det alla möjligheter att Guds vilja ska kunna ske både i ditt och mitt liv, i församlingens mitt, i denna bygd, och att vi ska få det som han har lovat. Lukas evangelis 8 kapitel. Och då är vi där, kan man säga, där jag var alldeles nyss. Det talas alltså om den här såningsmannen. Lukas evangeliets 8 kapitel. Ifrån vers 15. Lukas evangelius 8 kapitel vers 15. Kan jag? Vet du det? Ja. Gospel according to the evangelist Luke. Blev det bra, va? Chapter 8. Det var någon som hörde det. Ja, bara du. Vi kör. Ja, men vad bra. Det är bra om jag får den där återkopplingen här. Jättebra. För det var nämligen fel bibelord här. Vi ska istället gå till... Nej, förlåt. Förlåt, jag föll för en frestelse. Nej, eller också var det humor. Jag hoppas att det tar det som så. Det står så här. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta. Och genom uthållighet bär frukt. Därför vi vet att Guds ord har en säregen förmåga. För det är frön som sås in i ett människohjärta och i hennes medvetande. Det är Guds ord som är själva orsaken till att... Det är själva grunden. Sen är det ju Herren som gör det, det förstår vi, va? Men det är själva grunden för att människor kommer till tro. Och sen utläggning av ordet också är också en del i det. Guds ord har en enastående förmåga att bära frukt och förvandla människor och människoliv. Och Guds ord vill också verka i våra liv. Och det är därför vi samlas till gudstjänsten. Naturligtvis för att lova Herren och tjäna honom och få vara tillsammans. Men också för att ta del av Guds ord. För vi vet att Guds ordet, det förmår under i en människas liv. Och i ditt och mitt liv också. Och jag tror att Herrens förhoppning i varje gudstjänst som vi har, så är att någonting, det som sås i våra hjärtan, det ska bära frukt. Det ska få ett resultat och en konsekvens. Det vill Gud. För när Guds ordet får bära frukt i våra liv, då händer det någonting. Då blir det ringar på vattnet. Och det kommer inte bara dig och mig till del, utan det kommer också andra människor till del. Därför att när du och jag får uppleva Herren och får uppleva hur han möter med oss och griper in och förvandlar, hur han lyfter av bördor. Och jag menar, så som vi redan har fått uppleva, när vi får uppleva frälsning, så vill man dela med sig av detta. Kom och se en man som har berättat, säger ju kvinnan vid Sykarsbrunnen. Och plötsligt så är det då hela byn där vid brunnen. Och så, ja, hela byn i princip får uppleva frälsning. Det är alltså när Guds ordet får tränga in i oss och bära den frukt som Gud har ämnat det, så sker det någonting. Inte bara i ditt och mitt liv, utan också i vår omgivning. Det bär frukt. Och det är genom uthållighet som vi hör det här. Alltså, om den här uthålligheten ska fungera, så att säga, så är det ju inte bara då att du och jag hör en predikan till exempel. Sen tycker vi, ja, den var bra eller den var dålig. Den var, ja, som det kan vara, jag kan tänka mig hur det är. Utan, och sen går man ut och sen dröjer det inte länge för man har glömt bort det. Vad som sades. Vad predikar pastorn om idag då? Ja, Och så kommer man kanske bara ihåg liknelsen som man hade, men man kommer inte ihåg det andra. Jag vet inte hur det kan vara. Jag vet hur det kan vara med mig själv i alla fall. Och sen kan det ju bero på förkunnaren också, att han kan vara dålig på att förkunna. Men gudsordet är ju detsamma i alla fall. Och när du har tagit med oss det här gudsordet och låter det arbeta i vårt inre, och vi tänker på vad Gud vill säga till oss genom mötet och genom sitt eget ord, så händer det. Det sker en process inom oss, och så förvandlar det på något sätt. Det förmeras inom oss, och det kan bli och bära den frukt som Gud har tänkt med den heliga andes hjälp. Vi behöver uthållighet, och vi behöver, precis som det stod här också, ett gott och ett rent hjärta. Det är viktigt att vi bevarar vårt hjärta rent, att det får vara gott i det. Så att vi, för är vårt hjärta och våra tankar fyllda av negativa saker och ting, och kritik och annat, då får aldrig Gud möjlighet att låta Guds ordet bära frukt i våra liv. För det kväver det på något sätt, och det trycker ner det. Utan ha ett gott och rent hjärta. Tänk väl om andra och om varandra. Så finns det alla möjligheter att Guds ordet ska bära frukt. Och går vi till andra Petrusbrevet, så ser vi Second Letter of Peter. Second Letter of Peter. Andra Petrusbrevets första kapitel. Så ser vi det här med fruktbärandet, att uthållighet är liksom en länk i en lång kedja av olika saker när det handlar om fruktbärandet. Och det är viktigt att de här länkarna får finnas för att det ska kunna också bli det resultat som Gud har tänkt. Andra Petrusbrevet kapitel 1. Second Letter of Peter. Chapter 1. Och på ja, tack. Vi läser från vers 5, from verse 5. Först andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 5. Verse 5. Så ser vi här att det är en slags uppräkning, och vi förstår att det är viktiga ingredienser för att man som troende ska kunna få vara en fruktbärande kristen. Så här står det: sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke, och till omtanken kärlek. Alltså det börjar alltså med vår tro, och det slutar med kärlek. Och dessemellan så finns alla de här sakerna som vi behöver ha i vårt kristna liv. Som är viktiga delar i vårt kristna liv. För då kommer löftet här. Det står så här: ty om allt detta finns hos er och får växa till. Alltså det ska växa. Blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan bär frukt. Och det är det man önskar som troende. Att ens tro ska få bära frukt. Och då behöver vi, förutom de här andra sakerna här som vi räknade upp, idag koncentrerar vi oss just på uthålligheten. Så behöver vi alltså just uthållighet för att kunna få bära frukt. Och tittar man på första Timoteusbrevet, 6:e kapitel. First letter to Tim. First letter to Tim, chapter 6. Heter han Tim på engelska eller? Timothy, tack. Bra. Timothy. First letter to Timothy, chapter 6. And I read from verse 11, from vers 11. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja. Börjar vi bli klara? Ja, då kör vi. Och det är bara en inledning här då. Den hänvisar till föregående mening då, men jag läser den ändå. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Och så kommer det här då. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Vad står det egentligen här om uthållighet? Det räknar ju upp en del av de här andra sakerna som vi också har konstaterat. Men det står någonting speciellt. Vad gällde själva uppmaningen när det gäller uthållighet? Jo, att vi ska sträva efter den. Alltså, så som jag upplevt så vill Herren uppmana oss och uppmuntra oss att vara uthålliga. Och då har ni förstått utav de här verserna. Och det kommer ytterligare verser här som vi ska ta del utav. Och i och med att det finns en vikt, och det är viktigt att vara uthållig som kristen, så vill Gud att vi ska sträva efter det också. För det kanske inte kommer av sig själv alltid. Utan att vi måste själv ha en inriktning att vi ska kunna bli uthålliga. Och då ska vi sträva mot det också. Det ska vara vår inriktning som troende att bli uthålliga. För vi har ju fått del av det här uthålligheten. Det finns belöningar förknippat med uthållighet. Och därför så behöver vi bli uthålliga, mer och mer uthålliga. Och därför så ska det ligga hos oss att vi ska vara uthålliga. Vi ska sträva mot det. Och det är klart, ger man inte upp utan man står fast. Om man vill inte kasta ut in handduken, då strävar man ju i den riktningen. Det är naturligt. Och möter man svårigheter och problem som vi gör som människor och även som troende, ger vi inte upp, utan vi fortsätter ändå och borrar ner huvudet och liksom försöker att nå ända in i kaklet, om ni förstår vad jag vill mena. För det handlar ju om att nå målet, både för våra kristna liv och det Gud har satt upp för oss. Så gäller det att sträva mot målet och mot det här kaklet eller målsnöret, eller hur man nu ska beskriva det. Att man strävar mot det. Jag ska nå dit. Jag ska få bönesvar. Jag ger inte upp. Jag vill bära frukt som en troende. Jag vill få möjlighet att dela med mig av min upplevelse av Herren när jag möter människor i min vardag. Jag vill. Det är min önskan. Varför? Därför att jag älskar dig, Jesus. För att jag vill att fler människor ska få del av det som jag själv har upplevt. Därför är det så viktigt. För att människor kommer att gå förlorade annars. Och när vi strävar och kämpar mot det här målet, så då gör vi rätt och då gör vi Guds vilja. Och då kommer vi också få uppleva att Gud ger oss det vi vill, det vi önskar och det vi vill ha. Vi ska gå in i sista delen av min predikan. Därför att Bibeln ger oss tydliga instruktioner hur vi uthållighet kan skapas hos oss. Det beror på olika faktorer. Jag har ju varit inne på det, så det är ju svårt. När man predikar så kommer ju de här tankarna, och då, ibland så går man i förväg mot vad man har tänkt, så att säga. Men det, så är det ju när den heliga ande får leda. Vi ska gå till andra Tess, kapitel 3. Second letter to the church in Thessaloniki, kanske. Second letter to Thessalonians. Var det rätt? Thank you. Chapter 3, kapitel 3. Så ser vi att vi inte är ensamma här. I den här processen. Och det är det som är så skönt. Du och jag är inte lämnade åt vårt öde när det gäller det här med uthållighet. Jag väntar med versen här, annars läser ni den innan bara. Och vi avvaktar lite grann, så får ni versen här när alla börjar bli klara. Andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel. Behöver vi klara? Andra Tess, kapitel 3. Får vi vara inför Herren här, och det är ju skönt. Då får vi det här som Britt-Marie, förutom när jag talar nu, får vi det här som Britt-Marie berättade om ifrån Klara kyrka. Plötsligt så vart det tyst. Och så fick man vara inför Herren. Så kan Gud tala till dig ändå. I tystnaden. Ja, tack. From verse 4. Vers 4. Ja, då kör vi. I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver Och så kommer det då: må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vi ser alltså att Gud vill hjälpa oss och leda oss fram till uthålligheten. Så oavsett vad du och jag hamnar i, så kan vi förtrösta på och förlita på att Herren är där med oss. Han är där. Och i det här så leder han oss fram till någonting positivt. Och här ser vi att det var två positiva saker som är listade. Det ena var uthållighet. Och det andra var kärlek, Guds kärlek. Kristi uthållighet och Guds kärlek. Alltså, det är ju fantastiskt vad Gud vill göra i våra liv. Och han hjälper oss och leder oss och för oss fram mot det här i vårt kristna liv. Oavsett vad du och jag möter i de olika sammanhang vi befinner oss, så kan vi lita på att det är Gud som är med oss, tar hand om oss, leder oss och för oss framåt. Och då ser vi, när vi går till nästa bibelord, så ser vi att det är inte alltid som uthålligheten skapas genom det som vi tycker är positivt. För så är det. Går vi till Jakobs brev. James. Letter to James. Tror jag det var. Ja, jag får en liten nick härifrån. Minns du Flör? James chapter 1. Jakobs brev kapitel 1. Letter to James. Eller from James kanske. Perhaps. Jakobs brev. Jakobs brev kapitel 1. James chapter 1. Ja. Tack Jesus, Herre. Tack käre Jesus. Ja, tack. Då står det så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Okej. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Och han ska få vad han ber om, men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. En tro som prövas ger uthållighet. Och det är ju förutsättningen att man håller kvar och håller fast vid sin tro. Att man står stadigt och inte låter sig liksom ruckas eller släpper släpper tron, utan att man håller fast vid tron. För när du och jag prövas och när vi är tillsammans med Herren och när vi förtröstar på Herren och vänder oss till Herren i vår prövostund, så kommer vår tro att stärkas. Därför att vi upplever att Herren kommer och hjälper oss i den här svåra perioden, och vi blir mer och mer beroende av Herren. Och därför så låter också Herren oss komma i svåra situationer ibland, därför vi behöver bli mer och mer beroende av honom. Han vill det. Därför att det är det som är vår starkhet. Vi har vår starkhet och styrka i Herren, inte i oss själva. Och när vi på något sätt har gett upp oss själva och vår egen förlitan och förtröstan på oss själva, och vi vänder oss till Herren i all vår hopplöshet, så kommer också Gud oss till mötes. Och så får vi uppleva Guds ingripande, hur han hjälper oss, styrker oss, hur han lyfter oss. Och i den stunden så blir vi ännu mera beroende av Herren, och vi kommer att älska Herren ännu mera. Och det skapar uthållighet hos oss. Så Gud, han låter, hur konstigt det än låter, oss komma i svåra situationer. Därför han vet att det i prövningen så finns det utveckling. Utveckling. Och man kan tycka ibland att, ja men Gud, vad är det för mycket kärlek? Vad är det för kärlek i det här, Gud, egentligen? Så svårt och så svårt jag har det nu. Och man kan liksom tänka, när man, Gud, finns du verkligen? Nu känns du så fjärran. Nu är det så svårt. Var är du, Herre? Varför har du övergivit mig? Men när vi vänder oss om så ser vi att Herren står där. Han står där med en öppen famn. Och han vill att vi ska komma till honom, och så får vi uppleva tröst. Hjälp i vår svåra situation. Och han möter med oss med sin kärlek. Och han kan upprätta oss där det behövs upprättelse. Vi har två bibelord kvar. Jag vill inte hoppa över dem. Vi går till Romarbrevets 5:e kapitel. Letters to Romans, chapter 5. Letter to Romans, chapter 5. Romarbrevet, kapitel 5. Och så kan vi säga då, bara säga liksom lite ytterligare när det gäller föregående vers också. Att uthålligheten som skapas då i prövningens stund, den vill blomma ut i fullkomliga gärningar, som vi läste tidigare här. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Det är så det ska bära frukt i våra liv. Så ur det svåra så kan alltså någonting positivt komma. Det kan bära frukt. Romans chapter 5. Tack kär Jesus, halleluja. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Det skapar alltså uthålligheten, det skapar någonting i oss. Och det vet man ju, det har man väl märkt när man under sina starka eller svaga perioder under livet har gett sig ut i motionsspåret och sprungit. Första gången så är det rena rama döden. Man tar sig knappt runt. Och då frestas man att tänka liksom att det här var ju för jobbigt. Det här blir väl aldrig. Det här gör jag inte om igen. För det gjorde så ont. För det gör ont i kroppen. Det gör ont. Men sen så bestämmer man sig för att ja, men jag ska trotsa det här nu. Jag ger mig ut en gång till. Och den gången så går det lättare. Och sen fortsätter man så går det lättare och lättare. Och man får mer kraft och man får mer uthållighet. Därför att man hela tiden så flyttar man gränsen för det omöjliga till möjligt. Det är ett lidande. Det är en prövning. Och backarna kommer emot den. Och man tänker hur ska jag ta mig upp för den där backen? Men när man väl kommer upp på backen. Det finns en viss logik på det här området. För oftast efter en backe så kommer en nedförsbacke. Ja, så är det. Och så är det i det kristna livet också. Även om man befinner sig i den värsta uppförsbacke. Så förr eller senare så kommer man upp på toppen. Och då går det bara ut för att löpa och säga.
Nej.
Nej, men då går det mycket lättare. Så är det. Håll ut. Ge inte upp. Gud prövar oss inte över vår förmåga, står det i Bibeln. Vi blir inte prövade efter vår förmåga. Men uthålligheten, den växer och ökar. Och den kommer att bära frukt i ditt och mitt liv. Ge inte upp. Håll ut. Och i allt detta, sista bibelordet. Jag är frimodig här. Och bra att ni är uthålliga. Och är ni inte det, så blir ni. Jag tänker att det är just det. Så ska vi hem sig. Då går det ut för. Det är riktigt. Nej, men det skapar uthållighet också. Det här mötet blir lite längre. Men det, ni vet allesammans att det beror på olika faktorer. Ja. Och det för vad vi har förståelse för. Allesammans. Vi får tro ändå att Herren är med i allt detta. Vi ska läsa till sist Kolosserbrevets första kapitel. För i allt detta. Jag har varit in och jag snuddar på det alla redan. Men här får vi det underbara luftet som avslutning i det här uthållighetstestet för oss alla den här förmiddagsstunden. Vi har hållit ut och nu ser vi att Herren vill också belöna oss till avslutning. Kolosserbrevet 1. Letter to the congregation in Colosse, I think. Colosse? Colossae? Colossae. Chapter 1. Och jag kan ju flika in här nu, bara det kommer till mig. Oavsett hur livet är för oss. Kom ihåg det. Det finns en belöning som väntar på oss. Den dag när vi går över tidens gräns och när vi bryter målsnöret. Då kommer segerkransen att läggas om din hals. Och då allt det som ligger bakom, det var värt det. Det är värt det att kunna gå i mål och att kunna slutföra loppet. Det är så. Denna tid som vi lever här och nu, det är ändå en kort liten tid jämfört med den långa evighet. Om nu en evighet kan vara lång. Ja, men den evighet tillsammans med Herren som väntar oss. Behöver vi klara? Nej. Chapter 1. Kolosserbrevet kapitel 1. För vi har ju en fantastisk möjlighet när allt kommer omkring. Vi har redan varit inne på det. Vi är inte själva i allt det här som vi går igenom. Det här loppet som vi befinner oss i. Uppförsbackarna och motvinden och allt vad det nu kan vara i att leva både som kristen och som människa. Utan det finns möjligheter för oss att sträva mot uthålligheten, för att det är nästa varv, så att säga, nästa gång, så blir det lättsammare. Och då kan man vara nöjd med det, eller också kan man tänka att ja, men nu höjer jag tempot lite grann. Oj, nu gjorde det ont igen. Ja, men nästa gång så är du ännu mer uthållig, och så höjer du tempot lite grann igen, och sen så ökar uthålligheten, för man strävar mot att bli uthållig, mer och mer uthållig. Är vi klara? Ja. Chapter 1, verse 11. Vers 11. Så ser vi här att det är ändå Gud som är med oss, och vi behöver inte vara oroliga. Han finns där och han hjälper oss. För det står så här: hans helighetskraft, hans helighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Amen. Tack käre Jesus, Herre, jag prisar dig och ärar dig och lovar ditt heliga namn, Herre. Tack för att du vill hjälpa oss, Herre, i det lopp som vi befinner oss i, Herre, och som vi har framför oss, Herre, gode Gud, Herre. Vi vet att det kommer vara, det är kanske, och det kommer vara en hel del uppförsbackar och en hel del motvind, Herre. Men gode Gud, Herre, tack för att du ger oss, gör oss uthålliga, Herre. Och tack, Herre, att du med din kraft ger oss styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, Herre. För att du har och du vill ge det vi behöver, var och en av oss, Herre. Du vill komma med bönesvaret, Herre. Du vill komma med det som vi längtar efter, Herre. Både när det gäller oss själva och när det gäller församlingen, Herre. För du har alla möjligheter, Herre. Du är en levande Gud, Herre, med obegränsade möjligheter, Herre. Tack för att du möter med oss idag. I Jesu namn. Amen.